Då är det dags för den andra delen i min och andra Samuels, tredje Samuels, andra Samuels. Kan man kalla det för en serie om det är två? Ja, okej. Okay. Vi kallar det, så du? Ett par predikningar som vi kallar för Q&A, predikan utifrån frågor. Q&A betyder alltså question and answers, frågor och svar. QA utan ett och emellan är väl typ kvalitetssäkring, men det är inte riktigt det vi ska hålla på med idag, för då kan det vågar vi inte. Vågar inte granska det här i sommarna. Ser vi det för bristande kvalitet. Och anledningen till att vi har det här upplägget att göra de här två söndagarna är för att vi innan sommaren så skickade vi ut en förfrågan och sa, är det så att det är någon som har några frågor som ni vill att, ja, men det här har jag gått och klurat på. Det här skulle jag vilja att det här tycker jag det pratas inte om, eller det här tycker jag att jag har hört många olika saker om, eller ja, vad ska jag tycka om det här, eller vad, det här är en grej som jag tycker är konstig, eller vad det nu kan vara. Så har man fått lämna in frågor. Så förra veckan hade Samuel en predikan, och den ligger ute på församlingens hemsida om man vill lyssna på den i efterhand. Och jag tror att, alltså det här med att ställa frågor är en god vana, tror jag. Tänk att det är ett av de drag som utmärker oss som människor i skapelsen som gör oss så unika. Det är våran nyfikenhet och våran frågvishet, att vi aldrig verkar vara nöjda med bara att få svar serverade för oss. Även om det är olika, om man är kanske på olika platser i livet och beroende på hur man är uppfostrad och så vidare, så har man kanske olika inställning till detta, vad man har för personlighet kanske. Men jag tänker liksom, vi nöjer oss inte med att åka ut i rymden, utan vi ska landa på månen. Och vi nöjer oss inte med att landa på månen, utan vi ska vidare ut till Mars. Och sen ska vi, liksom, det är hela tiden en strävan efter att nå längre, efter att komma vidare, efter att förstå hur saker fungerar. När vi har kommit in på, är det jag som låter? Det är jag som låter. Alltså, vad sa du? Ditt bakficka. Ah, jag fick, det var en sån här höger mikrofon som man ska ha i höger bakficka. Kan vara så. Vi testar, se vad som händer. Mars vill vi landa på. Där kan jag bara ta ett helt sidospår nu, så blir det bara prata om rymdfärder. Det hade varit jättespännande. Men vad sa du? Nå längre, komma djupare. Och vi nöjer oss inte med att komma ner på atomnivå, utan vi ska vidare in i på djupare och djupare subatomisk nivå. Liksom. Ska jag testa att bara lägga den? Det är jag, va? Lite mer så här, helikopterförare över denna, kände jag. Ja, aldrig flugit helikopter. Men om någon vill. Hörs jag? Mm. Det är bara medhörningen som hörs. Men snart kanske, om jag fortsätter prata, så kommer jag till slut att höras. Hur verkar det? Ja, nu kanske. Nu börjar det hända grejer. Jo, och då tänker jag så här, att livet blir ju ganska... Vi har varit ute i rymden och vi åker vidare och djupare ner på in i de här byggstenarna som allting är uppbyggt av. Och det är inte bara det, utan jag menar, vi har en utveckling i... Men hela tiden skrivs ny musik. Jag menar, tänk vad livet skulle bli tråkigt om vi bara bestämde att nej, men all bra musik har redan spelats in, vilket jag ibland kan... Jag märker, det kanske har med ålder att göra, men jag känner ibland så här, men det kommer ingen bra ny musik. All bra musik har redan gjorts, men så är det ju inte. Eller liksom, eller om vi bara kollektivt hade bestämt att det behövs inte skrivas några nya böcker, för alla bra böcker har redan skrivits. Liksom, det toppade någonstans vid Dostojevski, och sen gick det bara ut för efter det. Det skrivs ju fortfarande. Alltså, vi hela tiden, det finns en rikedom, det finns en kreativitet nedlagda i på något sätt i oss människor. Det ligger i vår natur att vi skapar, vi är medskapare på något sätt. Och jag tänker att den här nyfikenheten och frågvisheten, att vilja upptäcka, att vilja förstå, det är någonting som jag tror utmärker oss människor. Vi ska prata lite grann om de här frågorna då. De rör ju liksom det här med livet och tron, och frågor om Gud och skapelse och mening och vad händer när vi dör och vad händer efter vi dör och vad händer före vi dör? Vad går livet ut på? Ja, men det här. Jag tänker lite att, som jag var inne lite på det, vi har olika personligheter. Vad krävs för att man ska kunna tro på någonting? I generella termer, inte enbart den kristna tron. En del av oss är mer naturligt skeptiska. Vi kanske är uppfostrade på ett sånt sätt, eller vår personlighet liksom gör att vi mer lutar oss åt det hållet, att vi är mer liksom, vi har en inneboende skepsis till saker och ting. Vi ifrågasätter gärna och vi vill gärna veta innan vi bara, vi tror inte bara saker rätt av. Andra kanske är mer sådär, jaha, nej, men det här hörde jag och det trodde jag på. Jag har inget filter alls. Någon skrev det här på Facebook, ja men då är det väl så. Och så ser man hur det går. Så, men vi är väldigt olika där. Och ibland kanske vi är överdrivet skeptiska en del av oss. Men det var lite roligt, jag tyckte någon uttryckte, när vi pratade om det här med att ha frågor och sånt, så var det någon som uttryckte så här att, nej, men jag har inga frågor. Så tänkte jag, det var lite märkligt, varför har du? Nej, jag vet att jag ändå inte kommer få några svar. Det var en liten speciell inställning att ha. Nej, det är ingen idé att fråga någonting, för det finns inga svar på mina frågor. Det är, så kan man se det. Eller så finns det de som kanske tänker att, nej, men jag har inga frågor, för jag vet redan allting. Det är ju andra diket kanske. Men att ändå ha den inställningen kanske lite att, jag menar inte att man inte ska ha några frågor, men att ändå ha en ödmjuk inställning till liksom vår approach som människor till det här med att ställa frågor och ifrågasätta att vi kanske inte kommer få svar på allting. Livet är ju ändå ett mysterium, men att vi hela tiden strävar efter att veta mer. Anselm av Canterbury, en italiensk biskop som blev biskop i Canterbury i England under 1200-talet, han myntade, han menar att teologin, alltså kunskapen, vetenskapen om Gud är tro som söker förståelse. Alltså att man utgår från en tro men man vill försöka förstå mer. Och det är lite det som vi är ute efter och det är det som vi i vårt strävande med i predikan och allting handlar om. Att försöka förstå mer av det här som av mysteriet. Alltså vi kanske inte kan ge oss ut och i rymden, men vi kan försöka tränga oss djupare in i livets mysterium och i trons mysterium och försöka förstå mer. Även om vi får ha en ödmjukhet inför att det finns väldigt många frågor som vi aldrig får svar på. Och väldigt många frågor som kanske finns många olika svar på. Och där det är helt okej att landa i olika uppfattningar och ändå komma överens och tycka om varandra liksom, på något sätt. Tron handlar ju ofta om att bara veta till en viss del. Att ha bevis till en viss del. Ofta handlar tron om att man studsar mellan någon slags vetande och icke-vetande. Att det handlar om att erfara att ja, jag tror så här och det bär liksom. Ibland är vi rädda för att prata om att låta erfarenheten leda oss, men jag tror att många av oss, när vi är riktigt ärliga mot oss själva, så är det faktiskt det handlar om. Att vi prövar någonting och vi märker att det bär. Liksom. Om vi använder bilden av när Petrus går på vattnet och att man tar klivet ut över båten och vet inte om kommer vattnet bära mig eller inte. Inte kanske helt i blindo, för Petrus kliver ut därför att Jesus står där framme. Det finns någon som han är på väg till. Det finns någon som han kan fästa ögonen på. Och tro på att det kommer bli bra i slutändan. Tro på att Gud är god. Det finns godhet i världen. Det kommer sluta bra. Men att vandra genom livet är att vandra i tro. Jag kanske inte alltid kan bäras av en upplevelse och att det hela tiden har bevis på allting. Men jag kanske har tillräckligt med ljus för att lysa upp mörkret längs vägen. Samuel skickade ut ett veckomejl varje vecka och han refererar till någonting han sa i förra veckans predikan, att vi kommer inte att förstå allt. Vi är inte Gud och vår kunskap är begränsad, och som Paulus skriver i sitt brev, första brev till församlingen Korint kapitel 13 och 12, att ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då, alltså i framtiden, ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Och jag tror att vi kanske bär på frågor som vi inte har fått svar på, vilket jag hoppas. Jag hoppas att inte du har landat i en resignation att jag kommer ändå inte få svar. Och jag hoppas inte heller att du tycker att du redan vet allting, utan jag hoppas att du bär på frågor. Jag hoppas att det ska väckas ännu fler frågor. Jag vet av erfarenhet, vi satt och fikade efter förra söndagen och det var jättemycket diskussion och ännu fler frågor som poppade upp efter man tyckte att vad bra, nu har Samuel svarat på alla frågor, men det var ännu fler frågor som väcktes. Och jag hoppas att ännu fler frågor ska väckas idag och i framtiden. Och jag hoppas att vi ska också våga ställa frågor. Att det ska finnas en öppenhet och en, inte en inte en rädsla att ställa den här frågan så kanske någon kommer tycka att jag är jättedum. Eller om jag ställer den här frågan så kommer någon, jag bara får mothugg. Eller får jag ens ställa den här frågan? Är det okej att ifrågasätta? Jag vill bara säga ja, det är helt okej att ifrågasätta. Det är helt okej att ställa frågor. Gör det, för att annars så kommer vi ingen vart. Då blir vi statiska och stela och kommer inte vidare i livet. Utan det är en resa och vi får ställa frågor längs vägen. Vi har fått in frågor då, som sagt. Kom in på de här frågorna. Det var en liten inledning som jag... Men vi har fått in några stycken frågor. Och Samuel, som sagt, pratade om några frågor förra gången. Jag kommer prata om några frågor denna gången. Jag försöker knyta ihop så att det ändå blir något av en röd tråd. Men den första frågan lyder så här. Och jag läser innantill. Vi har inte skrivit om frågan, utan det här är så frågan som den kom in. Går det att vara kristen och acceptera evolutionsteorin? Hur påverkar evolutionen vår förståelse av det man kanske kallar för arvsynden? Det vill säga att det finns en liksom inneboende synd i oss människor som vi måste, liksom, som måste hanteras på något sätt. Och då är liksom, har frågeställningen löper vidare så här att evolution, då leder det ju till att, att vi kanske ifrågasätter vad menas, vad betyder berättelsen om Adam och Eva. Och om det nu inte kanske är en bokstavlig läsning, så betyder att då, vad händer då med det här begreppet om arvsynden? Och om arvsynden inte finns, är det då verkligen någon åtskillnad från Gud? Jag har försökt, det, frågan kom in så här med evolution, pil, ingen Adam och Eva, pil, ingen arvsynd, pil, ingen åtskillnad från Gud. Så jag fyllde i lite luckorna där, bara om ni undrar. Men det blir som konsekvensen blir, hur påverkar detta våran syn av människa, synd, hela det här begreppet? Och vad händer det med vår, hur påverkar det vår relation till Gud? När jag satt och förberedde lite för hur jag skulle bearbeta den här frågan, så drogs det igång en lång, lång debattserie i tidningen Dagen om just skapelse och evolution. Jag har inte läst alla debattinläggen, för att jag tycker ofta när man läser debatter så räcker det att läsa de första inläggen, så är de flesta argumenten redan presenterade. Sen brukar resten mest handla om att sitta i skyttegravar och med hjälp av kanske ibland att återupprepa argument visa att jag har rätt och du har fel. Men vill man läsa vidare och höra en massa olika perspektiv på detta, så kan det vara värt att gå in och läsa det. Det är ju många, flesta nyhets- eller dagstidningar har en så här betalvägg som man måste, men alla debattartiklar där ligger öppna, så att vill man läsa mer om det så kan man få göra det, tänker jag. Lite bakgrund. När jag var yngre så var detta en superviktig fråga för mig under en period. Vi pratar min tonårsperiod kanske. Högstadiegymnasium, och jag intresserade mig mycket för någonting som kallas för, som kan samlas, som man samlar under begreppet apologetik. Det är ett jättefint ord som betyder att kunna försvara sin kristna tro, att ha svar på de frågor som man möter i vardagen kanske. Och med betoning på att faktiskt ha svar på saker och ting. Så om ni lyssnade på min inledning, jag sa att det är helt okej att ha frågor, så det här handlar mycket om att ha svar. Jag minns ännu en biologilektion på högstadiet när min biologilärare, högröd i ansiktet, försökte bemöta något sådant klurigt problem som jag hade läst. Att om du diskuterar med någon om evolutionen så ska du påpeka den här grejen, för det kommer de inte ha något bra svar på. Och min biologilärare blir jättefrustrerad, och han är så nära, tror jag, på att bara säga du kan gå ut och vänta ute ungefär. Men jag är jättenöjd, för att för mig handlar det ju om att ha rätt. Det är liksom ingen ödmjukhet överhuvudtaget. Det här intresserar mig, och jag läste mycket om det. Det var föreläsningar i kyrkor och annat om det här med hur försöka hitta sätt att försvara det vetenskapliga i skapelseberättelsen. Jag kan än idag minnas en föreläsning. Jag undrar om ni kanske var med på den, Ola och Johanna, vi var när vi var yngre. Men jag såg det var en overheadbild. Vet ni som är små, vet ni vad en overhead är för någonting? Och över huvudet, ja. Ni vet, en sån projektor som är kopplad till en dator. Förr, jag på säga förr, innan det fanns datorer, men det fanns ju datorer. Men när sådana kanske kostade hundratusentals kronor och hade jättedåliga lampor, så hade man istället en stor box som man ställde här framme. Och så hade man en ljuskälla under som lyste igenom, så man var tvungen att använda genomskinliga bilder. Och så lystes det upp genom ett, vet du vad jag pratar om nu? Och så speglas det upp på väggen. Kanske har lärare som är old school och fortfarande använder det. Är det så? Nu vet du vad det är. Det kallas för en overhead-apparat. OH. Jag tror att företag som tillverkar OH-blad kanske inte går så bra för nutiden. Men om man inte har hittat något att göra. Men i alla fall, Jag minns än idag en bild av någon som försökte förklara vad det står i första Mosebok i skapelseberättelsen, står det att låt det vara ett fäste som skiljer vatten från vatten. Och det låter jättekonstigt än idag när man läser den texten, för att vad betyder detta egentligen? Låt det vara ett fäste som skiljer vatten från vatten, står det i den här berättelsen. Och då fanns det hade den personen ritat upp hur det här fästet såg ut som delade av att det fanns alltså vatten. Jag har glömt av exakt vad det gick ut på, men jag minns den här bilden så tydligt med en jorden och en cirkel och så var det vatten utanpå och så fanns det en vetenskaplig förklaring till hur detta, vad som hade hänt, och jag tror han knöt ihop det med berättelsen om Noa och arken och det här. Kommer du ihåg den? Jajamän. Jag säger inga namn, men ja. Ja, men som sagt, det här, för min del så handlar det mycket om, jag vill inte generalisera hur det är för alla, men för mig handlar det mycket om att ha argument och att vinna strider och att kunna diskutera väl. Vi kan väl konstatera att kristendomen har ju haft ett lite problematiskt förhållande till vetenskapen genom historien. Copernicus och Galileo, kan vi fråga hur det gick med deras upptäckter. Husarrest och att tvinga ta tillbaka sina vetenskapliga upptäckter som vi idag vet, det var ju sant. Det var ju de, men som utmanade den dåtida kristna läran. Sen kom upplysningstiden och det blev inte mycket bättre. Och i vår tid så är det kanske mycket Darwins iakttagelser och upptäckter som har gjorts om hur universum ständigt expanderar, som har formulerat teorin om evolutionen och det vi kallar för The Big Bang. Jag tänker inte att jag ska sammanfatta de här teorierna nu, utan jag vill fokusera på själva frågan. Går det att vara kristen och tro på, kan man tro på evolutionen och tro på Gud? Eller rättare sagt, finns det en motsättning mellan att tro på Gud och att tro på evolutionen? Det korta svaret är nej. Det finns inte en motsättning som jag ser det. Man kan lyfta mer, man kan försöka besvara frågor som ofta leder kanske till ännu mer frågor. Men jag skulle ändå vilja lyfta upp några perspektiv som kanske gör det lättare för oss att prata om detta utan att det känns jobbigt. För att jag pratar själv av egen erfarenhet. Det är jobbigt att ändra att få sina framförallt djupt sittande trosuppfattningar ifrågasatta och känna att, men vänta nu, om jag kan tänka annorlunda om detta, om det går att tro på ett annat sätt om det här, vad händer då med allt annat? Och så känner man kanske att det är som att ta bort ett kort i ett korthus. Jag är rädd att alltihop rasar. Men jag skulle bara vilja liksom ta tillfället att på något sätt lyfta detta på ett sätt som gör att vi kanske kan känna att det är okej att tycka och tro olika utan att allting behöver rasa. För mycket av det här handlar ju förstås om, men hur ska vi se på de här bibeltexterna som pratar om skapelsen? Vad betyder det då? Det står ju i första Mosebok att Gud sa var det ljus och så blev det ljus, och sen skapade han jorden och sen skapades det ena och det andra på 6 dagar, och på 7:e dagen vilade Gud. Och många med mig har läst den här texten och tänkt att det är en bokstavlig redogörelse för hur det gick till. Och att det går att förklara vetenskapligt med hjälp av overheadblad eller med annan modern teknik att visa på, ha argument för varför detta stämmer. Men det här handlar om bibelsyn bland annat, och den här texten i första Mosebok, de flesta moderna bibelforskare menar att den här texten, tittar på den här texten, så är det att det är en hymn eller en dikt eller till och med en lovsång som användes i gudstjänstsammanhang. Vilket då skulle förklara det lyriska språket som används, att varje dag avslutas med samma typ av gensvar, att det blir kväll och det blir morgon, det var den första dagen. Det var kväll och det blir morgon den andra dagen, det var kväll och det blir morgon den tredje dagen och så vidare. Och även sabbatsvilan, vikten av att vila och koppla av, och när Gud vilar på 7:e dagen får också sin plats i den här berättelsen. Då kanske någon säger, ja men det är väl, vadå, om Gud är allsmäktig och Gud är stor så kan väl Gud skapa universum på 6 dagar? Ja, absolut, jag tror på en stor Gud, jag tror att det är möjligt. Men jag tycker kanske inte att det är poängen riktigt med det. För att både Bibeln, historien och vetenskapen visar på en värld som är i ständig förändring. Vi vet att det hela tiden är i rörelse. Vi kan titta på historien och se att det finns ett rörelsemönster framåt, även om vi ibland som mänskligt man känner att man går två steg fram och tre steg bak ibland. Om man tycker att ni har kommit någon vart, ja, men då bryter det ut två världskrig. Så känner man liksom, vart är vi på väg egentligen? Men någonstans så vet vi, och Bibeln talar om detta med, att det börjar med en god skapelse och vi är på väg mot ett gott slut också. Men det är hela tiden i förändring, och vetenskapen visar det också i en ständigt ett ständigt expanderande universum. Så det är hela tiden saker som är i rörelse. Skapen är i rörelse. Men om det nu är så då att vi kan läsa den här texten och säga att ja, men det kanske inte är tänkt att tolkas bokstavligt. Det är tänkt att vara en poetisk text som beskriver någonting, men inte kanske i bokstavliga termer. Betyder det då att den skapelseberättelsen inte är sann? Betyder det att det är falskt? Låt mig vända på den frågan lite grann. Vi tar ett exempel. När vi läser om Jesus så läser vi att han talar till folket i liknelser. Matteus 13 och 34 säger att Jesus talade enbart till folket i liknelser. Han använde inga raka beskrivningar, bokstavliga beskrivningar, utan han talade enbart i liknelser. Betyder det att de berättelserna inte är sanna? Ljög Jesus när han pratade om den förlorade sonen? Är det inte sant att Gud är som den här fadern som tar emot den förlorade sonen när han har varit och satt sprätt på hela sitt arv och levt rövar och kommit tillbaka och är ångerfull och egentligen med all rätta bara skulle visas bort, men fadern springer honom till mötes, omfamnar honom och välkomnar honom tillbaka som sin son? Är den inte sann då bara för att det är en liknelse? Jo, självklart är den sann. Självklart är budskapet sant. Och många av just Jesu liknelser, om till exempel när han pratar om Guds rike, så använder han bilder som talar om tillväxt och utveckling, om upptäckt och överraskning. Det är surdeg som sätts i en deg och som jäser, och det är vetekorn som sås och växer upp. Det är senapskorn som är små och obetydliga och blir någonting stort. Säd och ogräs som växer tillsammans. Eller om en skatt som hittas i en åker, ett mynt som var försvunnet men blir återfunnet. Så jag tror att den här perspektivet, som jag tror att om man väljer att försöka harmonisera evolutionen och en tanke på Gud som skapare, så finns det i mycket av både Bibeln och historien och vetenskapen som visar på att det finns liksom en rörelse av tillväxt av saker som händer och rör på sig och utvecklas hela tiden. Jag tror vi måste tillåta oss själva att respektera Bibeln att vara vad den är. Att låta en psalm vara en psalm. Låt en liknelse vara en liknelse. Låt ett personligt brev få vara ett personligt brev. Låt en skapelsedikt få vara en skapelsedikt. Och som jag sa, jag tror att budskapet i skapelseberättelsen är sant. Gud är skaparen, Gud är allts ursprung. Vi är inte här av en slump. Guds skapelse är god. Gång på gång upprepas det i skapelseberättelsen, och Gud såg att det var gott. Och i sista stycket står det, Gud såg att det var mycket gott. Vi vet att det är en god skapelse, det är en god skapare. Jag tror att skapelsens berättelsens syfte är inte att förklara ett hur, det är att förklara ett varför. Varför är vi här? Kanske inte nödvändigtvis hur. Och jag tror att evolutionen kanske inte ger ett svar på varför-frågan, men det är ett sätt att försöka förklara hur-frågan. För några år sedan så var den engelska biologen och militanta ateisten Richard Dawkins hjälpt på Skavlan på SVT. Och han fick frågan, vad är den vanligaste missuppfattningen om evolutionsteorin? Och hans svar omedelbart är, det finns på, jag vet inte om det finns på SVT Play, men det ligger på YouTube så ni kan kolla det efter om ni vill. Han säger, ja, det är tron att evolutionen är en teori som handlar om slumpen. Det är klart det inte kan vara slump det handlar om. Om det hade varit slump så skulle jag aldrig kunna förklara varför alla djur och växter är så vackert designade. Till och med Dawkins själv, som förnekar att det finns en gud, inte, han säger själv till och med att Darwin trodde inte heller på detta. Han tror inte att det var en slump. Han tror att det finns någonting av ett mönster. Dawkins vill inte kalla det gud, men vi kan kalla det gud. Vi tror att det finns ett mönster, vi tror att det finns en tanke, vi tror att det finns någon som guidar skapelsen genom historien. Vi tror att Gud inte bara har skapat en statisk skapelse och sen händer ingenting mer. Det är dynamiskt, det händer, och vi är med och skapar också. Som sagt, jag tror att vi pratar olika språk, vi försöker svara på olika frågor. Men det behöver inte finnas en motsättning. Och nu är det lite så här att den här andra delen av frågan då, som kom in med. Men vad säger detta om oss som människor? Vad säger det om meningen med våran skapelse? Och vad säger det om det här med synd och behovet av räddning och frälsning? Nu är det så här att om några veckor enligt våran sån här predikoplan som vi har för hela året, så ska jag predika över första Mosebok kapitel 2 om Adam och Eva. Så att jag tänkte faktiskt inte säga så jättemycket mer om det nu, utan jag tänkte att ni får komma tillbaka och lyssna på det då, eller lyssna på det på nätet i efterhand om inte ni kan komma den söndagen. Men så att jag tänker att jag faktiskt lämnar den lite därhen. Men låt mig i alla fall avsluta den här frågan med att poängtera återigen: Gud säger att det han såg var gott. Jag vill ändå landa i den. Det är väldigt lätt att vi som människor börjar i, särskilt vi som är uppvuxna eller står i en kristen tradition, lätt börjar hela berättelsen i första Mosebok 3 med att de åt av frukten och blev förvisade från Eden. Men det är inte där det börjar. Det börjar i skapelsen är god. Ja, mycket god till och med. Fråga nummer 2. Jag ska spida på här lite för att jag ser att tiden går. Och den handlar om varför tillåter Gud ondska? Och då i bemärkelsen naturlig ondska, till exempel sjukdomar, naturkatastrofer och annat. Och det här känns ju smått fruktansvärt att försöka bara riva igenom den här frågan på några minuter nu. Men jag vill i alla fall ge ett perspektiv till det. Vi ställer oss ofta frågan, vi pratar om det med naturlig ondska, hur kan det finnas slaveri, hur kan det finnas krig och tortyr och människohandel och annat? Ja, där kanske vi någonstans kan landa i, vi har skapats med en egen fri vilja, vi gör vad vi vill, lite grann. Vi har förmågan att göra gott med den fria viljan, och vi gör ofta gott, men den fria viljan gör också att vi ibland väljer det onda. Men hur förklarar vi jordbävningar och naturkatastrofer, hur förklarar vi människor som drabbas av sjukdomar i alldeles för tidig ålder och så vidare? Om Gud är både allsmäktig och god, varför finns det då så mycket ondska? Ja, antingen då får vi tro kanske att Gud inte är allsmäktig, eller att vi tror inte att Gud är god, eller att vi tror att ondskan inte ens är verklig. Och alla de här känns ju som mindre optimala alternativ. Och jag vill inte göra den här frågan lätt, och det blir lätt nu när vi ska försöka liksom paketera in detta på ganska kort, på bara en sån här kort stund som vi har här. Men jag ska bara lyfta fram tre perspektiv som kyrkan och som den kristna tron ibland har använt, som alla tycker är relativt bristfälliga, men som ni kanske har stött på några av de här i olika sammanhang. Första frågan är att svaret är att Guds vägar är outgrundliga. Vi vet inte varför det finns så mycket ondska, eller varför den verkar fördelas så orättvist, varför vissa drabbas mer än andra, men vi får lita på att Gud är god. Och det är ett svar som det finns absolut ett stöd för det i Bibeln. Om vi läser Jobs bok i Gamla testamentet, så är det svar som Jobb själv får av Gud när Jobs vänner har försökt förklara lidandet på olika sätt. Att ja, nej, men det beror på att du har gjort det här, eller beror på olika anledningar. Så i slutet så talar Gud och påminner om att vem är du att försöka utforska mina tankar? Vem är du att förstå hurdan jag är? Och styrkan i det här perspektivet är kanske att man ofta i mötet med det ofattbara lidandet så är kanske bara tystnad det bästa svaret, att vi vet inte varför lidandet drabbar. Vi vet inte, istället för att hitta någon slags orsak till det. Nej, det är nog för att du är så väldigt dum, eller så väldigt ond, eller för att dina föräldrar har gjort något dumt, eller för att du har gjort något dumt i ett tidigare liv, eller vad det nu kan vara. Ibland kanske tystnaden är det bästa svaret. Ett annat perspektiv som jag personligen tycker är absurd, men som ni kanske har hört folk säga, det är att nej, men det är nog Guds straff att du drabbas av det lidandet. Det ser du. Nu ser du hur det gick. Jag har svårt att förena det med den bilden av Gud som jag har. Det kan finnas tillfällen då vi drabbas av lidande av vår egen konsekvens. Ja, nej, men jag lever ett destruktivt liv och får skörda frukten av det genom att jag mår dåligt fysiskt eller mentalt eller vad det nu kan vara. Så visst kan det finnas en aspekt av det där, men då har vi lyft ut liksom Gud ur det begreppet, tänker jag, ur det perspektivet. Tredje perspektiv som jag har stött på ibland är liksom att ja, men vi lär oss av lidandet. Det är en slags gudomlig pedagogik som ska få oss att vända oss till Gud och förstå att ja, men vi får hoppas på Gud i alla fall. Se lidandet som en möjlighet att växa och mogna. Jag tror också att det är ett alldeles för enkelt sätt, och jag tror inte det är ett sätt som någon blir särskilt tröstad av som just då genomgår en tuff period. Och jag tänker att det blir så väldigt lätt att teoretisera kring detta. Jag tror inte att något sån här, en modell för detta kan ge tröst åt den som lider. Inga av våra försök att förklara lidandet. Men jag skulle vilja att vi skiftar vårt perspektiv mot Jesus Kristus. Därför att i Jesus så möter vi Gud uppenbarad. Vi möter en Gud som är någonting annat än en avlägsen, likgiltig Gud som bara styr världen med sina marionetttrådar på långt håll eller som skickar ut blixtar mot dem som beter sig illa. Utan i Jesus Kristus har vi mött Gud personifierad. Vi möter tjänande, vi möter korsfästelse, vi möter uppståndelse. Vi möter en Gud som väljer att bära och dela mänsklighetens och världens lidande. Korset är svaret på Guds godhet. Hur kan en god Gud tillåta lidande? Vi vet inte varför lidandet existerar, men vi vet att Gud har kommit ner och delar vårt lidande tillsammans med oss i Jesus Kristus. Ibland talar man om korset i primitiva termer av att ja, men det är ett offer som krävs eller att man gjorde det på något sätt för att blidka en blodtörstig Gud. Men i första hand är korset en bild av en Gud som lider tillsammans med oss. En Gud som har klivit ner, som Hebreerbrevets författare skriver, som inte är oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan som har prövats på alla sätt som oss. Så jag tänker, jag är försiktig och tvekar till att försöka ge ett varför, ett svar på lidandets varför, men jag vill i alla fall istället peka på att vi har en Gud som delar lidandet med oss. Att Guds makt visas inte med råstyrka utan visas med en självutgivande kärlek som övervinner allting. Gud är den som skapar, Gud är den som räddar och Gud är den som fullbordar. Att den Gud som skapar och upprätthåller skapelsen, det är ingen envåldshärskare på en tron någonstans utan det är vår far som är i himmelen. Det är inte en avlägsen Gud utan det är en Gud som blir en av oss i den inkarnerade korsfäste och uppståndne Kristus. Inte en kraftlös Gud men inte heller en Gud som regerar med tvång utan en Gud som delar livet med oss. Vi tror att Guds skapelse är god, som jag sa i svar på den första eller diskussionen om första frågan där. Jag tror att vi går mot ett slutmål som verkligen är gott. Jag tror att det är en väg dit som är kantad med frågor. Och att de svåraste frågorna är ofta de här varför-frågorna. Varför händer detta? Varför händer detta mig? Varför händer detta den personen? Och som sagt, ibland är kanske tystnaden eller bara ett, jag vet inte, bättre än ett försök att hitta någon slags förklaring. Samtidigt får vi inte vara rädda för att ifrågasätta. Som jag sa innan, det är nödvändigt med frågor. Och jag tror också att ett svar för oss på lidandets problematik ofta också ligger i handling. På samma sätt som Jesus visar att delaktighet i lidandet är kanske det bästa och det rätta svaret för den som vill följa honom. Att vara solidarisk och delta med de drabbade. Att ge ut överflödigt av sig själv, av sin tid och sina resurser mitt i tragiska händelser. Det är ett svar på lidandet. Paulus säger att det inte är någonting i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och i Gud samverkar allt för det bästa. Men det får aldrig bara stanna vid teorier. Liksom en fin formulering, utan det måste översättas i konkreta handlingar i en skapelse som lider. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag, säger Paulus. Jag vill avsluta med det. Vi kan väl be en bön tillsammans. Tack Gud för att du är en Gud som inte är avlägsen. Tack för att du är nära oss. Tack för att du valde att kliva ner till oss, till en värld som lider, som stundtals och på många platser lider väldigt mycket. Och alla våra varför-frågor som är så svåra att få en förklaring på. Men tack Herre att vi kan ändå se att du har svarat, du har visat att du inte är avlägsen utan du har klivit ner och visat att du delar vårt lidande genom att dö på korset. Tack för att din uppståndelse också är ett hopp för oss. Att mitt i lidandet så vet vi att döden och lidandet har inte sista ordet. Utan vi går en ljus framtid till mötes. Även om mörkret ibland känns som att det totalt uppslukar oss. Så finns det alltid en låga som brinner i ljuset och som vill vägleda oss framåt genom livet. in i en ljus framtid som vi får gå till mötes. Herre, jag ber för var och en som är här idag som känner kanske att ja, men det är ibland det frågorna nästan har en tendens att överväldiga. Att frågorna har en tendens att göra det tufft att ens gå vidare. Att det är tufft att stå kvar och känna att vi förtröstar och har en tillit till dig, Herre, när det är så mycket varför-frågor. Men jag ber dig, Gud, att du idag på ett särskilt sätt ska röra och möta de av oss som kanske bär på frågor. Och känna att vi får vila i det. Vila i vetskapen om att vi får kanske inte svar på våra frågor, men att du, Gud, finns där. Mitt i mörkret, mitt i sorgen, mitt i lidandet, vad det än kan vara. Mitt i frågorna så finns du där, Herre. Så möt oss var och en där vi är idag. Och jag ber att du ska låta frågorna få leda oss djupare in i gemenskapen med dig. Inte längre bort ifrån dig. Utan att frågorna ska få ett ja och ett amen i mötet med dig, Herre. Amen.